Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är som många vet ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känd för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte sådär att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i gynekologi och obstetrik. Det vill säga hela Emmas intervju med Helena Kopp-Kallner som är obstetriker och gynekolog på Danderyds sjukhus och docent på Karolinska institutet. Helena berättar om seglivade myter kring p-piller och spiraler och om hur mycket säkrare det har blivit att föda barn sedan barnmorskor började assistera vid förlossningar. Men först, vad menas egentligen med preventivmedel?
Egentligen så gillar vi att prata om preventivmetoder. Och preventivmetoder är då alla sätt som gör att man inte blir med barn så ofta som man skulle ha blivit om man inte gjorde någonting alls. Så det är ju liksom allt ifrån avbrutet samlag till PSAR till hormonspiral och p-stav och sterilisering. Så det är liksom preventivmetoder. Men pratar man då om preventivmedel, då blir det oftast någonting som man behöver gå till en hälso- och sjukvårdspersonal för att få hjälp med, kan man säga. Medan då preventivmetoder innefattar ju allt det som man kan göra själv också.
P-pillret har ju varit en väldigt revolutionerande upptäckt för oss kvinnor. Hur kom p-pillret till?
Ja, man kan säga så att kunskapen kring vad som krävdes för att göra ett p-piller, den hade nog funnits ganska länge. Men det var där i slutet på 50-talet som man liksom verkligen designade det första p-pillret som var tänkt att vara just ett p-piller. Och det var egentligen ett initiativ från två stycken kvinnor då. Så det ena var Margaret Sanger som var en kvinnorättsaktivist var hon, i USA. Och hon hade en rik väninna som hette Catherine McCormick. Och Catherine McCormick donerade då en summa pengar för att göra ett preventivmedel. Och då gick man till forskare i Boston. Han hette Pincus, det är lite roligt. Och han höll egentligen på med fertilitetsforskning faktiskt. Men han visste hur han skulle göra. Så att han designade liksom det första p-pillret. Och sen gjorde man då kliniska prövningar. Men de kunde man inte göra i USA. För där var det förbjudet med preventivmedel som det var i stora delar av världen på den tiden. Så även i Sverige ska vi komma ihåg. Gifta kvinnor kunde få pessar särskilt då. Ingen annan kunde få något preventivmedel eller någon preventivmetod. Så de här prövningarna de gjordes då i Mexiko och Puerto Rico. Och vägen in för p-pillet på marknaden, det var faktiskt inte som preventivmetod, för det var ju då förbjudet. Utan det man såg var att kvinnorna kom tillbaka och hade mycket mindre mensvärk och blödde mycket mindre. Och då lanserade man då det första p-pillet i världen som hette Enovid. Det lanserade man som ett medel mot svåra menstruationsbesvär. Så det blev en riktig kioskvältare då att ha det här medlet mot svåra menstruationsbesvär. Och sedan hade det då en allvarlig biverkan och det var ju då att det förhindrade ägglossning, det vill säga man blev inte gravid. Så det gick ju väldigt fort för många miljoner kvinnor att börja använda det här medlet. Så såldes det svart på plattan i Sverige, så sen var man tvungen att godkänna det i Sverige också. Men det var först 1964.
Och de bestod då av en kombination av östrogen och gestagen.
Just det, precis.
Men med lite andra nivåer än vad vi har idag.
Helt andra nivåer. Det var både högre nivåer då av det här konstgjorda gulkroppshormonet som kallas för gestagen. Och sedan var det högre nivåer av östrogen. Man visste redan på den här tiden att det var gulkroppshormonet som förhindrade ägglossning. Men när man bara gav gulkroppshormon så upplevde man att kvinnorna fick så mycket blödningstrassel. Så att när man hade liksom lite mer förorenade preparat, eller man ska säga att jobba med, som inte var lika renade, då fick kvinnorna ett bättre blödningsmönster. Så man satte faktiskt till östrogenet mest för blödningsmönstret för att kvinnor skulle kunna tänka sig att använda det här preventivmedlet. Idag är ju inte kvinnor lika känsliga för det här med att blöda, och vi upplever ju att många kvinnor bryr sig inte om de här småblödningarna som kommer, bara man vet att det inte är något farligt och bara man liksom inte blöder så mycket som man blöder genom massa kläder och behöver använda massa mensskydd och såna där grejer, så kan man tolerera de här småblödningarna.
Och innan man hade p-pillret, då var det pessar som du nämnde och kondom.
Yes.
Vad använde man annars då för preventivmetoder?
Nej, det var väl liksom avbrutet samlag.
Säkra perioder.
Ja, säkra perioder. Och där var det ju så att den kunskapen kom ju egentligen ganska sent när liksom den fertila perioden verkligen uppträdde. Så att den kunskapen hade man inte faktiskt förrän i början av seklet, liksom exakt när den fertila perioden var. Innan dess hade man olika spekulationer kring om det var vid mens som man kunde bli gravid eller om det var, ja, så här, man spekulerade vilt liksom. Så att det var ju svårt att använda säkra perioder före den tiden, man visste helt enkelt inte, utan det var mycket de här avbrutet samlag och de här hemmasnickrade barriärmetoderna i form av kondomer då, som man ofta fler gånger använde. Man hade små torkställningar för kondomer och sådär, så man liksom kunde använda dem igen. Och sedan var det då pessaret då som kom, som faktiskt var den första metoden som kvinnan kunde kontrollera, som överhuvudtaget var något sån här effektiv.
Men p-pillret var väl ändå revolutionerande? Ja,
absolut. Alltså det går ju inte att jämföra effektiviteten hos ett pessar med ett p-piller. Så att det var ju verkligen den första liksom riktigt effektiva preventivmetoden. Och framförallt den första effektiva preventivmetoden som kvinnor själva kunde kontrollera. Så det var ju verkligen en revolution för sexuell frigörelse för kvinnor. Äntligen kunde man liksom ha sex utan att vara rädd för att bli gravid. Det var omöjligt tidigare. Och det var också den här stigmat av att bli gravid när man inte var gift. Och man kunde inte gå på universitetet om man hade barn. Och det är svårt idag, tror jag, för föreställa sig hur det var att vara kvinna och inte kunna kontrollera sin egen fertilitet och inte kunna leva ut sina sexuella lustar överhuvudtaget, utan alltid ha den här rädslan över att bli gravid fast man inte ville det. Och blev man det då, så fanns det ju inte heller några säkra abortmetoder. Så jag tror att det är jättesvårt idag för kvinnor att överhuvudtaget ens föreställa sig hur det var. Då får man nog prata med mormor liksom. Men nu börjar nästan mormödrarna, de som kommer ihåg det här, de börjar gå ut tiden.
Verkligen.
Så det är...
Tror du att det också gör att vi lite glömmer bort de positiva aspekterna av p-pillret och istället fokuserar väldigt mycket på de bieffekter som finns?
Jag tror absolut att det är så. Det är svårt att föreställa sig en tid när man inte ska kunna kontrollera sin egen fertilitet. Nu står vi ju lite där i USA, och i många delar av världen är det ju fortfarande på det viset. Det finns inte tillgång till effektiva preventivmetoder och inte heller en bra förlossningsvård eller en god abortvård. Så att, ja, jag tror absolut att lite bättre kanske fantasi och ödmjukhet skulle kunna vara på sin plats i vissa sammanhang i alla fall. Mm.
Vilka risker finns med de p-piller som används idag?
Det beror ju på hur man definierar ordet risk, skulle jag då vilja säga med en gång. Det är viktigt att komma ihåg vad man försöker förebygga också. Det är en graviditet som inte heller är riskfri. Men om man bara tittar på att då inte använda någon metod alls, vilket gör att man är utsatt då för risk för graviditet, eller att använda p-piller, så beror det ju då på vad p-pillret innehåller. Och då brukar man ju främst prata om den här risken med blodproppar. Och den var ju väldigt nyligen på tapeten när det var i Aftonbladet, en ung flicka som hade drabbats av blodpropp då, som hade en ovanlig mutation. Och det är bara förknippat med p-piller som innehåller östrogen. Så enbart p-piller som innehåller östrogen. Och här är det ju ett litet dilemma eftersom det ofta står då i bipacksedeln och det står i FASS om man nu googlar och så, att alla möjliga preventivmedel är förknippade med blodproppsrisk. Men det är faktiskt enbart p-piller med östrogen och det här är vi helt säkra på. Så att det står fel helt enkelt i alla andra källor som påstår någonting annat. Och då ser de riskerna väldigt olika ut beroende då på vilken kvinna man ger p-pillet. Och i Sverige jobbar vi hårt med riskminimering. Så att vi har väldigt strikta riktlinjer för vem som får ett p-piller med östrogen och vem som inte kan få det. Och då ska man komma ihåg då att riskerna för propp med p-piller är lägre än risken om du till exempel väger 10 kilo mer. Så att det är ju en låg relativ risk. Men den kan då förstärkas av att du till exempel har en övervikt eller en fetma eller om du har en ärftlighet för blodpropp. Så att de faktorerna är väldigt viktiga. Men av de tre faktorerna så är p-pillerna den minsta risken.
Sjukdomshistorik, om man tidigare har fått en propp?
Ja, precis. Det är ju oerhört viktigt. Då får man ju absolut inte p-piller. Då behandlas man ju också helt annorlunda under graviditet, ska man komma ihåg, med blodförtunnande läkemedel. Och ja, det finns ju mängder med andra saker också, som om man bär på en känd mutation eller man har en pågående cancer eller någonting annat. Egentligen kan man säga så att alla faktorer som bidrar till att du har en ökad risk för blodpropp gör att vi drar öronen åt oss oavsett vad det är. Och då har vi väldigt strikta riktlinjer för när man får och inte får. Så är man öppen med vem man är och alla sjukdomar man har haft och svarar sanningsenligt på alla frågor, då kommer barnmorskan eller läkaren att kunna avgöra perfekt om du behöver vara orolig eller inte för blodpropp. En annan faktor som vi ofta missar tyvärr i sjukvården och som jag tror att det är för att kvinnor inte riktigt ser det som en sjukdom, det är migrän med aura. Då har man faktiskt en ökad risk för stroke. Alltså även utan p-piller har man en ökad risk för stroke om man har migrän med aura. Och därför är vi extremt restriktiva då med att ge det. Då tycker vi det finns andra, mycket bättre metoder som inte ger en ökad risk för blodpropp. För det är ju så att det här är ju bara för p-piller med östrogen. Och vi har ju mängder med andra, egentligen som vi läkare tycker, bättre metoder som kan användas som preventivmedel. Så att det är viktigt att komma ihåg att det gäller bara p-piller med östrogen. Allt det här som jag sagt nu.
Finns det ett preventivmedel som är bäst? Du nämner att vissa är bättre än andra, men finns det liksom något som alltid är förstahandsalternativet, eller varierar det här väldigt mycket från person till person?
Det varierar från person till person och hur livssituationen ser ut väldigt mycket och vad man har behov av för positiva hälsoeffekter. Men om man så här ska titta liksom generellt sett, vilket preventivmedel har liksom medelkvinnan störst chans att vilja fortsätta med, då är det hormonspiraler. Så ser forskningen liksom ut. Och det är ju för att de är extremt effektiva, så man har ju en extremt låg risk för graviditet. Och man behöver inte tänka på dem, ta dem varje dag, vilket många upplever är en fördel. Man behöver inte tänka på dem, liksom att man har dem. De stör ingenting. Och man blöder mycket mindre, eller till och med inget alls, vilket svenska kvinnor uppskattar. Och de är också vårt mest effektiva medel mot mensvärk. Och så har de väldigt lite bieffekter, för det går ut väldigt lite hormoner i blodet. Så det är ju det som gör då att den metoden är den som flest kvinnor är nöjda med. Men alla kvinnor är inte nöjda med den och en del kvinnor mår bättre av någonting annat. Så det betyder inte att alla är nöjda. Men bara man tittar på medelkvinnan så är det störst chans med hormonspiral.
Det är intressant det där du nämner blödningar. Det nämnde du tidigare också när vi pratade om det här med huruvida kvinnor ville blöda eller inte. Har det skett en förändring där? För där vet jag ju också att man ett tag rekommenderade att man skulle liksom ha en vecka där man inte tog p-piller för att blöda ut.
Ja.
Men det rekommenderar man väl inte längre, utan snarare att man ska fortsätta.
Och, exakt, ja. Idag är det tvärtom. Ja, det har skett en jättestor förändring i blödningar, och jag tror att det har att göra med att kvinnor är mer upplysta idag. Idag vet man att om man äter p-piller eller har en hormonspiral eller så, då behöver man aldrig blöda. Det är en ganska utbredd kunskap. Vi ser att många tjejer, framförallt de som idrottar mycket, de tycker att mensen är i vägen för dem. De har ont och de blöder och det är allmänt mäckigt helt enkelt. Och så vet de att det behövs inte, det är inte nödvändigt. Så det är många sådana tjejer som kommer till ungdomsmottagningen med målet att minska rejält eller ta bort mensen. Och där har ju skett väldigt stor förändring. Och det tycker vi ju är positivt faktiskt, att kvinnor kan uppnå sina mål enklare med hjälp av läkemedel. Så det är bra. Sedan så det råder mycket föreställningar om det här med att man behöver blöda ut, att blodet ansamlas i kroppen och sådana grejer. Och det är ju helt felaktigt. Utan det finns liksom inga slaggprodukter som liksom ansamlas och man ska renas eller någonting sånt där. Utan har man hormonella preventivmedel, då behöver man aldrig blöda faktiskt. Sen verkar det som att det är olika idéer också i olika samhällsgrupper. En del då tycker att blödningen är väldigt viktig, för då vet man att man inte är gravid. Det kan vara en vanlig sak som man vill blöda, så man vet att man inte är gravid. Nu är det ju så att står man på p-piller och då kan man ju blöda fast man är gravid, så att det kanske inte är helt korrekt ändå. Och sen är det faktiskt, tyvärr måste jag säga, många kvinnor som kanske inte har helt alltid 100% frivilligt sex. Och då upplever de att enda perioden i månaden när de får vara i fred från karn är faktiskt när de blöder. Och då vill de blöda några dagar i månaden, för då får de liksom vara i fred. Och det är ju oerhört tragiskt att det ska vara på det viset, men vi vet att det förekommer. Så att det finns olika anledningar till. Men jag tycker också att de flesta kulturer där man liksom tycker att det här med att blöda är oerhört viktigt, att om man har problem med riklig blödning eller mensvärk eller så förklarar man det, att det här är inte medicinskt nödvändigt. Det finns ingenting som är bra med det här, tvärtom. Vi ser ju här att du mår dåligt av det här. Då tar ofta kvinnan eller till och med paret, om mannen är med, de tar till sig det och kan tänka sig då att kvinnan inte ska blöda. Så att jag tycker alltid handlar om utbildning faktiskt. Med rätt utbildning så når man fram. Jag tycker att det är viktigt att man får välja själv om man vill blöda eller inte. Mår man bra så mår man bra. Mår man inte bra, då kanske man inte ska blöda. Liksom.
En annan fråga angående det här med hormonspiral. För jag tror också att jag fick lära mig förr att man inte sätter in spiraler om man vill bli med barn. Eller alltså innan man har fått barn.
Innan man
har
fått sitt första barn skulle man inte ha spiral. Ja, det är ju en gammal idé då. Den kommer från slutet på 60-talet, början på 70-talet. Då fanns det en kopparspiral, för det var det man hade på den tiden. Kopparspiral, den hette The Dalkin Shield. Eller på svenska kallades den ofta för lusen. Den såg liksom lite lusliknande ut, men det var liksom som en plastplatta med små hullingar nästan ut från den då. Och det var inget problem med den där plastplattan och så, men den hade flätade trådar. Och de här flätade trådarna fäste bakterier på. Så att när man satte in, då kanske jag undrar om den var i koppar förresten, var den bara i plast. När man satte in den här spiralen, då samlade de här trådarna på sig bakterier genom liksom slidan och livmodertappen. Så man förde upp det här och kvinnor fick fula infektioner. Absolut inte alla naturligtvis, men en del fick det. Och de här fula infektionerna, de förstörde fertiliteten. Och då sa man det att man ville att kvinnor skulle ha fått åtminstone ett barn innan de fick den här spiralen. Och det här levde sen med, vet du, när det gällde alla spiraler. Så att det här var ju en föreställning som vi levde med i Sverige långt in på liksom 2000-talet. Att man skulle inte ha spiral om man inte hade fått barn. Medan nu har vi ju istället alla spiraler idag har det vi kallar för monofila trådar. Så att de är inte flätade, utan det är bara en enda tjock tråd. Vi kan säga att den är mer som en såpad stång för bakterierna. Att de bara liksom ramlar av, eller man ska säga. Så att de innebär ingen ökad risk för infektion mer än de första 20 dagarna. Och den risken är jättelåg. Och då bara antibiotikbehandlar vi. Det blir liksom inte så här fula infektioner och kvinnor ligger in och får sin fertilitet förstörd. Det finns inte idag, skulle jag våga påstå nästan. Så att det är helt annorlunda idag. Utan idag tycker vi just att unga kvinnor med hög fertilitet, som kanske har mycket sex, mycket energi vet när man är ung, för dem är hormonspiralen särskilt lämpad, för att den är så effektiv. Och sen vet vi ofta att unga kvinnor har en mer oregelbunden livsstil. Så man, liksom, man sover här och man sover där och man är ute på krogen och man kommer hem och man tenta pluggar och liksom, man har en oregelbunden livsstil och det gör att man har kanske ganska svårt att komma ihåg och ta saker varje dag. Det är det vi ser i studier liksom, att unga kvinnor har svårt att hålla sig till att ta ett piller varje dag. Jag kan känna att jag själv kan relatera till det bekymret på den gamla goda tiden när jag själv åt p-piller. Och då tänker man att hormonspiralen är ju perfekt för dessa unga kvinnor då. De slipper tänka på någonting varje dag, har ett högeffektivt preventivmedel. Så idag tänker vi precis tvärtom.
Men är det de kvinnorna också som använder sig av hormonspiral i störst utsträckning?
Nej, det vore ju lämpligt om det var så, men så ser det absolut inte ut. Utan de flesta kvinnor som använder spiraler, de är över 40 år gamla och har en oerhört regelbunden livsstil. Och eftersom de är 40 år så har en ganska låg fertilitet. Medan då när man är ung har en hög fertilitet och har svårt att komma ihåg preventivmedel som man ska ta varje dag, då käkar man p-piller. Och det här är någonting som vi jobbar väldigt hårt för att förändra. Och då menar jag inte att, liksom att 40-åringarna ska börja käka p-piller. Utan vi kämpar ju för att få upp användningen av de här användaroberoende metoderna som p-stav och spiraler. Vi vill ju att de ska få en högre användning generellt sett. Och det är ju för att man ska kunna uppnå sina mål i livet bättre så att säga. Man har färre biverkningar och ett bättre skydd mot graviditet.
Du nämnde p-stav också.
Ja.
Vad är det för typ av preventivmedel?
P-stav innehåller bara gestagen då. Så att det är ett preventivmedel som inte heller innebär någon risk för blodpropp. Det gör inte hormonspiralerna heller. Och den sätter man in i sin icke-dominanta arm. Så är man högerhänt så sätter man in den på vänster eller tvärtom då. Och den sitter i gäddhänget brukar jag säga. Så på undersidan av överarmen. Och den kan sitta då i någonstans mellan 3 till 5 år. Under pandemin förlängde vi användningstiden lite. Det finns studier som visar att den är effektiv i 5 år. Men användningsperioden är egentligen 3 år. Och det är faktiskt vårt allra mest effektiva preventivmedel eller preventivmetod. Det är mer effektivt än sterilisering faktiskt.
Det är ju jätteintressant för att så vitt jag vet så är inte det här en jättevanligt förekommande preventivmetod. I alla fall inte här i Sverige.
I Norge är den betydligt mer vanlig. Norrmän är väldigt förtjusta i p-stav och särskilt hos unga kvinnor. Så det är lite olika tycker jag hur populär den är. Alltså, vissa ungdomsmottagningar i Sverige sätter in väldigt mycket p-stavar. Och andra gör det liksom inte. Så det är som med allt annat egentligen inom medicinen. Det handlar mycket om på något vis om behandlingstraditioner och vad man känner sig bekväm med och vad man har för egen erfarenhet. Men p-staven är ju absolut ändå har varit på uppgång och är en utmärkt preventivmetod. Det som är med p-staven, som är med alla de här metoderna som, förutom hormonspiralen då, men som innehåller bara gestagen, som inte innehåller östrogen, det är just de här blödningsbekymrerna. Och det var ju någonting som man som sagt uppmärksammade redan när man gjorde p-pillet första gången. Så la man till det östrogenet då för att man skulle ha ett mer regelbundet blödningsmönster. Så att när det gäller p-staven, då kan man säga så här att 2/3 av patienterna är nöjda och tycker att det här fungerar bra. Och ungefär 1/3 av kvinnorna tar faktiskt ut p-staven inom 1 år. Därför att man tycker att man har för mycket problem med småblödningar eller andra biverkningar. Ja, men då blir det så här, gud, 1/3 är missnöjda. Men då ska man komma över med 2/3 är ju jättenöjda. Yeah. Så att det är alltid, man får chansa.
Yeah.
Och när det gäller preventivmetoder, då är det inte så att one size fits all. Liksom. Utan vi är alla individer. Och folk är ofta så här att om man kommer och min kompis är så himla nöjd med det här så vill man testa det. Och så upptäcker man att tusan också, jag är inte min kompis. Jag är inte nöjd. Men hon är jättenöjd, men jag är inte nöjd. Ja, och det bottnar ju förstås i att man är inte sin kompis, man är sig själv. Det gäller bara att inte ge upp, pröva på och för de allra flesta så hittar vi ju någonting som man ändå tycker är okej.
Men finns det någon metod som du ändå anser är underutnyttjad i Sverige?
Ja, men jag tycker ju ändå att både p-stav och spiraler är underutnyttjade. Man kan ju vända på steken och säga så här, tycker att någon metod är överutnyttjad i Sverige? Ja, p-piller tycker jag är överutnyttjat. Det blir ofta så att om man frågar kvinnor, ja, har du tänkt själv på någon preventivmetod? Då säger de p-piller. Och varför säger de det? Inte för att det är den metoden de har tänkt på, utan det är den enda metoden de kan komma och tänka på. För de kan inte tillräckligt mycket. Och vi vet när vi har gjort undersökningar, till exempel bland skolungdomar, och frågar så här, vilka preventivmetoder känner du till? De känner ju inte ens till preventivmetoder. Och det är väl sannolikt för att deras lärare känner inte till preventivmetoderna. Så det undervisas liksom inte om det. Så att det är inte en sån bra fråga att ställa, vilken metod har du tänkt dig? Utan ett bättre sätt att angripa det är liksom att jag berättar gärna lite om olika preventivmetoder, eller har du verkligen själv tänkt på någonting som du verkligen vill använda? Så att man inte hamnar i det här att liksom folk hasplar ur sig p-piller och då får de det, så tänker man sig, gud vad skönt, slapp jag informera så mycket. Utan vi måste ta på oss det här att informera om olika preventivmetoder.
Är sterilisering en underutnyttjad preventivmetod? I vissa länder är det väldigt vanligt till exempel att män steriliserar sig.
Oerhört vanligt, till exempel i USA.
Ja. Men inte i Sverige, eller hur?
Nej, i Sverige är det inte det. Och jag kan ju tycka så här att det finns få preventivmetoder för män om man vill ta ansvar för sin fertilitet. Det är ju i princip kondom och sterilisering. Avbrutet samlag är inte särskilt effektivt. Utan det är ju de två metoderna som finns. Och då kan jag tycka att är man som man övertygad om att man inte vill ha fler barn, då tycker jag att då är det en underutnyttjad metod bland männen. För det är en enkel metod. Sen är det en metod som inte har några som helst positiva hälsoeffekter för kvinnan. Medan många preventivmetoder har ju positiva hälsoeffekter för kvinnan. Och vi brukar ju säga det att av kvinnor som steriliserar sig så är det någonstans mellan 30-50% som ändå slutar med att de har någon form av hormoner i slutet av sin fertila period på grund av blödningstrassel. Så att det kan sluta med det ändå, så att säga. Men alltså att vi ska liksom ha 30% steriliserade män i Sverige som man har i USA, det är svårt att tänka sig. Så att jag tycker egentligen att det är bra med det vi kallar för reversibla metoder. Alltså att man kan ångra sig. Så att jag kanske skulle kunna vara lite högre, framförallt bland män. Men inte 30% kanske.
När tror du att preventivmedel för män kommer att bli tillgängligt?
Ja, det är en intressant fråga. Nej, men det görs ju en stor studie nu. Och nu när jag var på världskongressen i Paris så presenterade de lite preliminära resultat från den här jättestora studien där man testar en gel som man smörjer in dagligen som man. Och det var jättefina resultat. Och männen verkar nöjda och glada och positiva, och det verkar inte bli några graviditeter just att tala om heller, vilket ju är positivt. Det är ju knepigt att studera preventivmedel på män, för att du ger mannen ett preventivmedel och så utvärderar om det har effekt på kvinnan. Och det blir ju, kan ju bli ett slags otrohetstest också. Det är ju lite jobbigt kanske. Men det ser väldigt bra ut. Så att förhoppningen nu då, det här är ju en ganska sen fas 2B-studie eller vad man ska kalla det för. Och det betyder alltså att det är inte så att produkten är färdigutvecklad och färdig för att registreras, utan man behöver göra en ännu större studie innan man kan registrera preventivmedlet. Och sen är ju frågan då vem som ska liksom driva det här. Just nu är det ju en ideell organisation, eller man ska säga, som en stiftelse som gör det här. Och det bygger ju på att man, ja, ska tillverka det, man ska ha ett distributionssystem, få ut det här över världen, man ska ansöka om att registrera i olika länder. Och som organisationen ser ut idag i världen så är det företag som gör det här. Det är liksom läkemedelsföretagen som tillverkar, distribuerar, ansöker om registrering och så. Och då måste man ju ha ett företag som är villig att ta sig an produkten. Så det är väl det hänger på, skulle jag vilja säga. Som några år skulle det kunna vara, men det hänger på om det finns ett företag som vill göra det här.
För jag har hört att företagen har sagt att de inte är intresserade, för de tror inte det finns en marknad. Mm. Vilket förvånade mig, för att jag tror att många män är intresserade av att kunna styra sin egen fertilitet.
Ja, jag tror ju det också. Men man ska komma ihåg liksom att Sverige är ju lite speciellt i sammanhanget, och det är här du och jag är. Så vi tycker väl att de folk är väl som svenskar är mest, men det är vi ju inte. Liksom, vi är ju inte alls som andra är. Utan vi har ju liksom pappaledighet och vi har skötbord på pappatoaletterna och liksom sådär. Så ser det inte ut i stora delar av världen.
Så det är helt sant. Samtidigt så har man ju faderskapstester lite överallt.
Ja, det har man
så
verkligen.
Där kanske.
Nej, men absolut. Men det handlar ju om attityder. Och jag tror också så här att så länge det inte finns en produkt och man ska liksom föra någon slags teoretiskt resonemang, skulle du vara intresserad av att bla bla bla, så vet man ju inte. Utan det är först när produkten finns på marknaden och du kanske är en 17-årig kille som absolut inte vill ha barn nu. Och jag kan tänka mig att vore jag mamma till en 17-årig kille, skulle jag vara sjukt intresserad av att han skulle använda en sån här produkt. För att annars kanske man får ett brev hem i brevlådan som bara, hej, försörjningsansvar de närmaste 18 åren, grattis. Och det finns ingenting du kan göra. Och idag så är det liksom det kondom som gäller, och det funkar halvdant, och särskilt i den åldersgruppen. Och då ska man förlita sig på tjejen. Jag skulle ju vara intresserad av att min son skulle använda det här preparatet. Det kan jag säga på rakt.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Apropå det som du säger nu, när du pratar om effektivitet av olika preventivmedel, då inkluderar man benägenheten att använda, alltså compliance.
Ja, precis.
Så man tittar inte bara på en ren liksom, biologisk effekt.
Nej, den här biologiska effekt som du pratar om, det kallar vi då för perfekt användning. Medan vi då hellre vill prata om det som är typisk användning, för de flesta människor är lite typiska, så där väldigt få är perfekta. Så när man pratar om kondom till exempel, då ingriper det också att jag hade tänkt använda kondom, men den kom inte på. Och det finns ju många olika skäl till det. Och det vanligaste skälet är att kondomen är inte där man själv är, utan jag brukar säga att den ligger i väskan som är vid dörren och man själv är i soffan, eller man kanske till och med har den i brallorna, men brallorna ligger på golvet så långt borta från sängen så att du måste kliva upp och gå och hämta den, och då kommer den inte på. Och det inbegriper det då, därför att då har man tänkt sig använda kondom, men det blev inte så. Och det är ungefär samma då som att man använder sina p-piller, men man åkte iväg på semester och glömde p-pillerna hemma. Och så blir man gravid under semestern. Så att då hamnar man i p-pillergruppen faktiskt. Man har tänkt sig att använda en metod, men det blev inte så.
Just det. Så det jämförs då hela tiden med en, säg, alternativet som är då en hormonspiral som
Exakt.
Redan är på plats.
Exakt. Som du aldrig kommer alltid med på semestern alltså. Så bra.
Det går inte att glömma den.
Nej. Nej. Perfekt användning och typisk användning är samma.
Vad tänker du då om verktyg som Natural Cycles?
Mm. Det är spännande grejer. Och det är ju som kondom eller avbrutet samlag eller pessar eller någonting sånt där som liksom, det är någonting du måste göra varje dag eller varje gång du ska ha sex så att säga. Natural Cycles har ju just uppvisat att de har en hög effektivitet i perfekt användning, det vill säga reggar du din temperatur varje dag och avstår faktiskt från sex de dagarna som appen flaggar att nu ska du inte ha sex för nu kan du bli gravid. Då fungerar den utmärkt. Problemet är att kvinnor registrerar inte tempen varje dag och då får de fler röda dagar. Så att i genomsnitt efter ungefär 3 cykler så har kvinnor 10 röda dagar varje månad. Och det är ju en tredjedel av livet. Och alla kvinnor vet ju att det är ju inte 10 dagar varje månad som man kan bli gravid. Och det innebär att man chansar. Och då blir man gravid. Och när Natural Cycles också presenterar användardata på effektiviteten så ska man komma ihåg då att de flesta Natural Cycles-användare är runt 30 år. Och sen så säger man då att ja, men vi är ungefär lika effektiva som p-piller. Men när man tittar på p-pilleranvändningen så är inte de flesta användarna runt 30 utan de flesta användarna är runt 23-24 år. Och då har de ett, högre fertilitet, två, svårare att använda metoden korrekt. Och det innebär ju då att man jämför äpplen och päron. Så att Natural Cycles är bra om man har en extremt regelbunden livsstil, om man är noggrann och kommer ihåg att registrera varje dag. Och framförallt att man inte är riskbenägen, att man inte är en individ som har lätt för att chansa. För man får inte chansa, för då blir man gravid.
Det låter inte som det skulle ha passat dig då när du beskrev i din ungdom.
Nej, det tror jag absolut inte. Men man ska komma ihåg att det finns ju de som är extremt motiverade och som det passar utmärkt för. Så att det är just det här med individuell preventivmedelsrådgivning. Det är så viktigt. Men just när det gäller natural cycles, då måste man vara noggrann och man ska inte vara riskbenägen. Man ska inte ha lätt för att chansa.
När det kommer såna här braskande rubriker om farorna med preventivmedel, vad tänker du då? Tycker du att det är oansvarigt att man fokuserar så mycket på de eventuella bieffekter som kan dyka upp?
Alltså om jag ska vara ärlig så tänker jag så här, åh nej, nu kommer massa tjejer att få göra aborter som de inte hade velat göra. Det är faktiskt min första tanke när jag ser det där. Och jag tror inte att jag är ensam om att tänka så bland barnmorskor och läkare. Och varenda gång det kommer så här så får jag massa mejl från liksom bekymrade barnmorskor, framförallt på ungdomsmottagningar. Som liksom, hur ska vi hantera det här? Varför händer det här hela tiden? Det här är ju inga nyheter. Och varför kan man liksom inte bara lita på att vi gör ett bra jobb? En slags hopplöshet över att det här liksom aldrig tar slut. Så det är min tanke och jag vet som sagt att jag inte är ensam om det. Och samtidigt så tänker jag så här att i den här klickvärlden som vi lever i, där alla ständigt jagar klick, så blir det så att negativa nyheter ger ju oerhört mycket fler klick än positiva nyheter. Och varför gör det? Ja, det är ju vårt eget fel. Det är ju våra mediekonsumtionsvanor som gör att det blir så. Och då är det svårt, liksom, då kommer det så här down to human nature. Liksom. Det här är människans natur. Hur ska vi kunna möta det? Jag tror att vi måste vara jättetydliga med att det finns risker. Vi ska informera om riskerna. Så att de tjejerna som äter kombinerade p-piller när de ser den här rubriken om tromboser, så ska de börja säga så här, ah, men vilken tur att jag redan har fått information om det här. Det här påverkar inte mig. Jag visste ju redan. Och när mamma kommer och säger, men är det inte såna här p-piller du äter? Ska du inte sluta? Då ska man säga så här, men mamma, chilla. Liksom. Jag har koll på det här, min barnmorska har koll på det här och du kan vara lugn. Så att man själv känner sig trygg. Det är väl så vi måste jobba med det hela. Så att då blir det ingen som klickar på de där nyheterna och då kommer de försvinna av sig själva. Alltså det är min förhoppning.
Hur fungerar då dagen efter piller?
Ja, dagen efter piller är ju... Det är någonting som vi inte vill att man ska säga. Vi vill att man ska säga akutpreventivmedel. Och det är därför att de är ju mer akuta ju snabbare man tar dem. Så vi vill inte att man ska vänta till dagen efter. Utan jag brukar säga det så här att har man oskyddat sex och befinner sig i Stockholm och man nu har tur att göra det, där det finns lite dygnet runt öppna apotek, då brukar jag säga så här att när man liksom har gosat färdigt, då kliver man upp, sätter sig i en taxi tillsammans, delar på den kostnaden och tar sig till ett apotek och köper ett akut preventiv piller. Så vänta inte till dagen efter. Du kan ha hunnit ta ägglossningen på de där timmarna när du sover. Och de fungerar då genom att de hämmar ägglossningen. Så det är det som händer. Och det finns två olika typer. Den ena är lite mer effektiv än den andra. Men det där kan man få rådgivning på apoteket, vilken som passar bäst för en just då. Och sedan så ska vi också komma ihåg att man kan också sätta in en kopparspiral som en akut preventivmetod. Och det finurliga med kopparspiralen, det är att den är lika effektiv på femte dagen som på den första dagen. Och förhindrar över 99% av alla graviditeter som skulle ha uppstått. Så det är vårt allra mest effektiva akuta preventivmedel. Och det är en underanvänd metod. Och det är också så då att har man då haft sex under helgen så kan man då gå till apoteket och köpa ett akut p-piller. Och sen kan man tänka sig, alltså jag vill verkligen inte bli gravid. Det här är helt fel tillfälle och det här med abort tycker jag känns svinjobbigt. Då tar man sig till en barnmorskemottagning eller en ungdomsmottagning på måndagen och så säger man så här, jag vill sätta in en kopparspiral. Och då ska man erbjudas det. en akut insättning. Och då vet man med sig att man har alltså 99%, mer än 99% chans att inte bli gravid.
För de behöver man inte hämta ut
Nej.
På apotek?
Nej, de behöver man inte hämta ut. Vissa landsting har den otroligt tråkiga, dåliga stilen att den kostar 200 spänn, tror jag. Vilket ju är löjligt, för administrationen kostar ju mer än 200 kronor. Men i de flesta regioner så är den faktiskt gratis.
Och sen kan den då sitta inne?
Den kan sitta kvar sen. Och vi gjorde faktiskt en studie där vi tittade på hur går det då för tjejerna som sätter in en akut kopparspiral. Och då ser man då efter ett år att många har spiralen kvar, men många har också bytt till en hormonspiral. Det här blev liksom, vad ska man säga, startskottet till att förstå att man behöver ett effektivt preventivmedel. Men man var inte nöjd med kopparspiralen då. Den ger ju lite mer blödningar och mensvärk, så att den är inte lämplig för alla. Och då bytte man till en hormonspiral. Men många hade den kvar, så att man hade liksom fått en akut, effektiv, kvarvarande metod. Perfekt.
Hur länge har obstetrik funnits som en vetenskap?
Ja, men det där är en jättebra fråga. Alltså, obstetrik beskrivs ju på något vis redan av de gamla grekerna, så att säga. Och liksom Leonardo da Vinci tittade liksom på fosteranatomi och gravida livmödrar och så. Men i Sverige så kan man säga att den moderna obstetriken kom på 1700-talet. Eller ja, modern och modern, men ni förstår vad jag menar.
Ja, men att man i alla fall börjar närma sig det på samma sätt som
precis.
Man närmade sig andra.
Ja, innan så var det ju mest så att man liksom tittade på. Men sedan så började man ju ha vissa handgrepp vid förlossning. Det var till exempel som det vi kallar för extraktion på fot. Att man kunde gå in i kvinnans livmoder och ta tag i fostrets fötter för att dra ut barnet. Och då ska man komma ihåg att alla de här åtgärderna som beskrevs på den här tiden, de var ju bara till för att rädda livet på mamman. För man hade ju ingen fosterövervakning och man kunde inte göra någonting åt bebisarna. Utan bebisarna, för dem hade man en skål vatten som stod bredvid. Och det var liksom inte för att tvätta händerna, utan det var för att man skulle kunna nöddöpa barnet när det kom ut. Så att den moderna obstetriken överhuvudtaget, det handlar ju om att rädda livet på mammor. Och extraktion på fot var ett ingrepp som kom till just för att de kvinnorna började blöda väldigt kraftigt under förlossning. Så var enda sättet att få stopp på blödningen, det var ju att få ut barnet. Så då så kom man på att man kunde dra ut den då.
Vad skulle du säga är den viktigaste upptäckten inom den här medicinska grenen?
Det är jättesvårt. Jag skulle vilja säga att absolut hygien, det är ju jätteviktigt. Men det som ändå har fått störst genomslag för att rädda kvinnor och barn, det är nog antibiotikan alltså. För att då slapp ju kvinnor dö i infektioner efter förlossning. Men sedan så är det ju också kejsarsnitt och preventivmedel. För preventivmedel är så oerhört viktigt, därför att får man inte så många barn så blöder man inte ihjäl så mycket. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och just för att kvinnor liksom ska kunna uppnå sina mål i livet. Men kejsarsnitt var ju viktigt därför att det påverkar kvinnor så oerhört mycket, just de här långdragna förlossningarna och infektionerna, och också att man faktiskt plötsligt kunde rädda livet på barn. Och sen antibiotika.
När började svenska kvinnor föda barn på sjukhus?
Oj, nu har jag inte kollat upp det riktigt.
Nej,
förlåt, Emma.
Hur
har däremot så började ju kvinnor föda barn med barnmorskor. Ja. Och det var i mitten av 1700-talet. Och det skulle jag ju vilja säga att det var ju det som räddade livet på de flesta. Plötsligt hade man en barnmorska hos en som faktiskt kunde vidta några åtgärder, lite handgrepp när man blödde, och också kunde forcera förlossningar när det liksom inte gick bra. Så att det var väl ändå det stora faktiskt. Sen sjukhus är ju inte alltid jättebra för kvinnor. Jag brukar säga så här att vill man undvika onödiga åtgärder, då ska man se till att hålla kvinnor ifrån sjukvården i onödan. Det är det viktigaste liksom. Ja.
Hur har riskerna förknippade med att föda barn förändrats genom historien?
Ja, det går ju inte att jämföra alltså. Man kan lite så där bara översiktligt säga att om man liksom föder helt oassisterat utan någon övervakning, bara sådär, så i genomsnitt, vad händer? Ja, då dör 1 av 10 barn och 1 av 100 mammor. Så, pang. Så, lite slarvigt. Ja, men det är ungefär så det ser ut liksom.
Även om man har liksom okej näringsstatus på mamman eller...
Ja, det är liksom...
Mamman är frisk.
Ja, alltså inte, förlossning liksom... är ju livsfarligt för bebisar. Så att ungefär så ser det liksom ut. Och då behöver man ju vidta åtgärder för att undvika det. Och den viktigaste åtgärden, det är ju faktiskt mödravård. Så att det är ju någonting som vi verkligen betonar för våra läkarstudenter och sjuksköterskestudenter och så, att med de lågtech-åtgärder som vi liksom kör i Sverige, det är ett måttband för att mäta magen. Vi kollar lite blodtryck. Vi kollar att man har ett bra blodvärde. Vi kollar blodsockret. Alltså med de åtgärderna så kan man alltså förhindra de allra, allra flesta, både mödradödsfallen och barndödsfallen. Det är alltså den absolut viktigaste åtgärden. Allt det andra vi gör, det är liksom finlir. Att liksom köra ultraljud hit och dit och sätta igång förlossningar och sånt. Det är finliret, det är liksom, då toppar vi upp det. Och nyligen så gjorde man ju en undersökning där man sa att om man bara kunde få alla kvinnor att föda med en barnmorska, då skulle man kunna förhindra 75% av alla dödsfall. Så det är ju påtagligt. Men sedan då, så här, ska man vara nöjd med det, då kanske man vill förhindra de andra 25% också. Då måste det till lite mer, då måste det till liksom möjlighet till kejsarsnitt och läkarvård och liksom sådana saker.
Men det är mycket man kan göra med ganska enkla medel.
Oerhört mycket man kan göra med enkla medel. Och då ska man komma ihåg att oerhört många kvinnor i världen har inte ens tillgång till de här enkla medlen. I subsahariska Afrika, liksom, att man försöker ju få kvinnor att göra kontroller under graviditeterna, men det är svårt för att det är så otillgängligt.
Och vad är den vanligaste komplikationen vid graviditet?
Det beror ju på om du är liksom graviditet eller förlossning och var du befinner dig i världen. Det kan vara liksom graviditetsdiabetes i en väldigt överviktig befolkning, medan till exempel kvinnor i subsahariska Afrika är ju mera havandeskapsförgiftning. De får det i högre utsträckning. Så att det beror lite på var man befinner sig. Men det är ju mycket de två sakerna som vi verkligen fokuserar på. Det är ju de allra vanligaste komplikationerna under graviditet. För barnet så är det ju just att det uppstår syrebrist under förlossningen. Det är ju det tveklöst vanligaste.
Svensk förlossningsvård har ju fått mycket kritik de senaste åren. Mm. Hur ser du på den kritiken?
Ja, alltså jag kan dels förstå den, men det är ofta så här att det är just bara kritik. Det är liksom, det är ingen konstruktiv kritik. Det är ingen så här, vad skulle man kunna göra annorlunda? Det är ju ofta då att kritiken kommer liksom åt att vi inte hör eller ser kvinnor i tillräckligt stor utsträckning. Att den är övermedikaliserad. Det vill säga att vi gör massa onödiga åtgärder. Och jag tycker liksom att på något vis finns det också en övertro till vad vi kan göra. Nämligen att vi så här specifikt kan identifiera exakt de kvinnorna som har behov av våra åtgärder. Och alla de andra är onödiga. Varför gör vi dem? Men det är ju inte så verkligheten ser ut. Utan jag försöker förklara det. Att det handlar väldigt mycket om det vi inom vetenskapen kallas för numbers needed to treat. Alltså det betyder att vi har en viss situation och det är i princip slumpmässigt i den här situationen. Vem det kommer att gå bra för och vem det kommer att gå dåligt för. Eller om det är slumpmässigt eller om vi inte är tillräckligt bra då. Vi kan inte säga vem av de här 100 mammorna som kommer att drabbas av den här extremt dåliga komplikationen. Men vi vet att om vi gör kejsarsnitt på de här 100 mammorna, då kommer alla 100 mammorna att överleva. Och då slapper en eller två dö. Och då kan man ju säga, okej, då har vi gjort 98 eller 99 onödiga kejsarsnitt. Jo, fast vi har ju räddat livet på 1-2. Hade vi inte gjort något av de här kejsarsnitten, då hade ju 1-2 dött. Men okej. Och hur ska man hantera det då? Är det det man säger då? Skulle vi inte ha gjort de här kejsarsnitten? Eller hur tycker du att vi ska lösa det här? För att vi kan inte förutse vem som är de här 1 eller 2 som kommer att dö. Och det är liksom det handlar om väldigt mycket, numbers needed to treat. När vi lägger sugklockor, när vi gör kejsarsnitt, när vi säger att här ska vi avbryta förlossningen, nu blir det för farligt. Då är det väldigt mycket så. Och då är frågan, vad ska vara ett numbers needed to treat då, som är rimligt? Ska det vara då de här 100 kejsarsnitten, eller ska det vara 50, eller ska det vara 14, eller 7, eller 3? Och där tror jag kanske att vi har väldigt olika åsikter. I hur många är det värt att behandla då för att undvika de här dåliga utfallen. Och det är kanske mer den diskussionen vi ska ha, så att säga. Hur mycket är det värt för dig? Sen vet vi ju inte alltid exakt hur stora riskerna är heller, men vi vet att gör vi så här går det bra för det mesta. Så jag tycker det är en jättesvår diskussion, och det blir liksom mycket absoluta tal och relativa risker och svårgreppbara resonemang som man måste försöka ändå på något vis förklara för folk. Men till syvende och sist så är det ju faktiskt så att alla kvinnor har rätt att säga nej till interventioner. Och som jag förklarade, jag föreläste för barnmorskestudenterna, och så sa jag det att om en kvinna har jättedåliga fosterljud och vi säger så här, nu måste vi göra ett kejsarsnitt omedelbart för att rädda livet på det här barnet. Och så säger kvinnan, jag vägrar. Då kan du inte göra någonting annat än att titta på när det där bebisen dör som hälso- och sjukvårdspersonal.
Du kan bara så lagstiftningen funkar.
Så ser det ut. Du har alltid rätt att neka interventioner. Och fostret är en del av mammans kropp tills den kommer ut. Du kan alltså aldrig ingripa innan bebisen har fötts. Den har inga rättigheter förrän den är ute. Och då tror jag också att kvinnor då måste bli tydligare med att säga att jag kan inte tänka mig den här interventionen, eller jag kan inte tänka mig det här, eller vara väldigt tydliga med det. Och också då innan de akuta situationerna uppstår. För att när det väl är urakut där, då är det inte läge att sitta och säga, jo men du vet, numbers need it to treat, det är 100 för att rädda livet på dig nu. Det går ju inte. Då är det ju liksom... Det kan ju vara minuter och sekunder. Så då måste man vara väldigt tydlig, tror jag.
Just det.
Så att, det kanske vi måste kommunicera bättre.
Hur säkert är det att föda barn i hemmet med hjälp av en barnmorska?
Det beror nog väldigt mycket på var du befinner dig. Holland har ju ett väldigt väl utvecklat system när det gäller att föda hemma. Man ska komma ihåg att det tar inte många timmar att köra tvärs över Holland. Vilket innebär att många har väldigt, väldigt nära till sjukvård. Det är också ett väldigt tätt befolkat land. När man tittar på andra länder så finns det ju egentligen inte jättemycket forskning. I Sverige har vi överhuvudtaget ingen registrering av hur många som föder hemma varje år. Så att vi vet ju inte ens. Och jag skulle väl tippa på att det är väl som för det mesta andra. Att det beror på vem du har med dig och hur långt du har till ett sjukhus. Mer än att man kan säga hur säkert är det att föda hemma. Liksom. Så. Alltid så här, vem är barnmorskan?
Just det.
Vem är du?
Det har ju varit mycket skriverier på sistone om Rakel Brothén, även kallad Yoga Girl, som då genomförde en vild graviditet och oassisterad förlossning. Du har ju redan konstaterat att det är riskfyllt att föda barn utan kontakt med vården. Har du några tankar kring varför man väljer att göra på det här sättet?
Ja, det finns ju ganska mycket forskning på det också. Varför väljer man så att säga att föda hemma? Och det är ju ofta att man har haft en dålig första upplevelse. Men det kan också vara att man absolut inte känner sig trygg i sjukhusmiljön. Och ett tredje och liksom mer ovanligt skäl är väl liksom att man själv är motvalls. Liksom. Att man helt enkelt söker en upplevelse. Och det är ju absolut inte det vanligaste. Utan det vanligaste är ju just att man har haft en dålig första upplevelse. Eller att man känner sig då trygg hemma, som sagt. Att man vill ha med sin hund. Eller man vill kunna ha saker som man inte tror sig kunna få på sjukhus. Den här tryggheten har också mycket att göra med det här med rädsla för hänvisningar, till exempel i Stockholmsområdet. Och så att man vill veta var man ska föda. Man vill veta vem man ska föda med. Alltså tryggheten, flera olika aspekter på det, är väldigt viktigt. Jag har ju vigt mitt liv och min forskning till på något vis tron på kvinnan själv och hennes förmåga att fatta vettiga beslut. Så jag tycker ju att man har rätt att fatta det här beslutet för sig och för sitt barn. Och det innebär också att man är villig att ta ansvar för eventuella konsekvenser av det beslutet. Sverige är ju väldigt liberalt. Man kan välja att gå upp på Kebnekaise i flip-flops, brukar jag säga. Och sen när det blir dåligt väder, då ringer man på fjällräddningen. Så kommer de liksom, eller ger sig ut på ensamseglare på Atlanten och förlita sig på att folk ska åka ut med helikopter och rädda när båten har gått under. Man kan tycka att ja, men det var väl att verkligen utsättas för en risk. Man kan säga att man har en väldigt grav övervikt och råkar ut för komplikationer eller röker och får lungcancer. Och samhället finns ju där. Så liksom, jag tycker inte att man kan förbjuda såna här grejer, utan det måste ingå i kvinnans frihet, så att säga, att hon får välja det här. Och i det ingår ju också att går det åt fanders då, då ska man ju leva med de konsekvenserna resten av livet, och då får man göra det. Jag tror på att kvinnan har möjlighet till det.
Vad tänker du om när det är en sån här influencer som går ut och offentligt pratar om att hon inte kommer ha kontakt med vården under sin graviditet eller förlossning?
Ja, så jag tycker att det är problematiskt. Jag tror såklart att det här ändå, att det ger folk idéer om att det här kanske vore någonting för mig. Hon får det framstå som så enkelt och vackert, tycker jag. Hon pratar om att lita på sin intuition. Jag tror på min intuition och därför kommer det gå bra för mig och barnet. Och det tycker jag är ganska förskräckligt uttalande, för att jag tänker så här att på något vis så menar hon då att kvinnor och barn dör i världen för att kvinnorna har dålig intuition. Och för henne kommer det att gå bra, för hon har bra intuition. Då dör de andra för att de har dålig intuition, eller vad menar hon? Och all forskning talar ju för att kvinnors intuition, den har ingenting att göra med varför man dör eller överlever. Och sen säger hon också att hon tror absolut inte att folk kommer att avstå mödravård och föda hemma på grund av att hon går ut i media och talar om det här. Och jag tror att hon underskattar sin egen betydelse då, eller underdriver sin egen betydelse. Och det kan ju framstå som ödmjukt att tro att man inte är så viktig. Men jag tycker snarare att det är insiktslöst.
Det är ett sätt att slippa ta ansvar.
Exakt. Mm. För att vi vet att influencers har jättestor betydelse. Det är därför de kallas för influencers. Därför att de påverkar människor. Och tror man inte att man kan påverka människor om man är influencer, då kan man ju lika gärna lägga ner verksamheten. För det måste ju vara en del av det hela. Man tänker sig ändå att man kan påverka människor. Så att jag tycker att det är lite farligt, måste jag säga, att så tveklöst tala för det här och prata om intuition och att man ska lita på sin intuition och sådär. När vi vet att det har ingenting med saken att göra, utan det var ju tur. Tur hade hon.
Vi pratade ju om just det här med braskande rubriker som uppmärksammar negativa aspekter av p-piller, att det kan leda till att då särskilt unga kvinnor kanske blir gravida för att de slutar äta p-piller. Mm. Tror du också att just de här ganska alarmistiska rapporteringarna kring svensk förlossningsvård också kan innebära att det blir såna här motreaktioner där man tror nästan att det är farligt att föda barn på sjukhus?
Absolut, så tror jag det. Och man ska ju komma ihåg så här att visst, det är många barnmorskor som uttalar sig i media, men man ska ju komma ihåg också att barnmorskekåren är i viss mån delad kring allt det här med att föda hemma. Läkarkåren är väl mer eniga i och så tycker att vi tycker inte att det är en bra idé att föda hemma, men jag tror inte heller att någon tycker att det ska förbjudas så. Medan barnmorskekåren är mer splittrad i frågan, där det ju är jättemånga som tycker att det är helt vansinnigt att föda illa och som tycker att de här braskande rubriken om hur sjukt dåligt det är i förlossningsvården, att det är mer skadligt för kvinnor än bra för kvinnor, att många är onödigt rädda när de kommer in eller att det orsakar en misstro. Att man upplever att kvinnor misstror barnmorskorna. Att nu är vi på sjukhus och då ska det göras massa onödiga saker. Medan liksom barnmorskorna själva tycker att men jag är ju här för att hjälpa dig. Du är den enda anledningen till att jag är här. Jag vill att det här ska bli bra för dig. Och så upplever man då att man var en misstro tillbaka. Så att samtidigt så är det ju alltid oerhört svårt att åstadkomma förändringar utan att det blir braskande rubriker. Det finns liksom ingen som lyssnar för man skriker så högt att det inte går att ignorera en. Liksom. Så att jag tror ju ändå på något vis att det här kan leda till någonting positivt. Men frågan är under själva förändringsprocessen om det kommer att vara positivt just då. Så jag tror att vi har mycket att jobba på inom förlossningsvården att liksom återvinna kvinnornas förtroende och säga att vi finns här för er. Allt vi gör, det gör vi för att vi tror och hoppas och vill att det ska vara bra för dig. Det gör vi utifrån vår erfarenhet. Men att vi kan bli bättre på att förklara att vissa saker, vi kan inte förutsäga om det här kommer att gå dåligt för dig eller bra för dig. Vi kan bara veta att om vi gör så här på alla, då blir det hyfsat för alla liksom. Det är väl det. Svårt, tycker jag.
Tack Helena Kopp-Kalmer för att du ville gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Lin och Emma Frans fördjupa oss i välgörenhet. Är det verkligen så att vi människor blir lyckligare av att ge än av att få? Och hur kan det komma sig? Prenumerera på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnittet kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.